Fastän han var son lärde han sig lyda genom att lida. Det gällde Jesus. Vi ska se lite grann nu, oavsett det gäller oss. Och vi ska framförallt lyssna till hur Paulus beskriver samma verklighet i sitt eget liv. Andra Korinthierbrevet 4 och 16 ska vi slå upp. Och där ska vi bara läsa den första meningen till en början. I NT 81 så har man översatt så här: därför ger jag inte upp. Därför ger jag inte upp. När Paulus skriver så måste vi förstå att det här antagligen var en frestelse i hans liv. Han skriver inte att därför super jag mig inte full och galen, för det var antagligen ingen frestelse för honom. Men han skriver: därför ger jag inte upp. Han fick verka och arbeta under så stort motstånd och övervinna så många hinder, både utanför sig själv och inne i sig själv, att det är naturligt för honom att skriva så här: därför ger jag inte upp. När det står därför så måste det ju finnas en förklaring. Och den kan ju vara värd att lyssna till, eller hur? Vi ger inte upp. Och orsaken, ja, den ska vi titta på nu. Vi går lite bakåt i texten. Första versen i fjärde kapitlet. När jag genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, ger jag alltså inte upp. Paulus pekar på den tjänst han har, eller den kallelse han har, och säger att eftersom jag har den så ger jag inte upp. Han skriver inte så här att ja, jag har de och de tjänsterna och jag har de och de visionerna och därför ger jag inte upp. Han säger: jag har en kallelse och därför ger jag inte upp. Vi fortsätter bakåt till tredje kapitlets tolfte vers. När jag nu har detta hopp kan jag uppträda med stor frimodighet och gör inte som Mose. Det finns någonting som gör att han kan vara mycket frimodig. Vad kan det vara? Vi fortsätter bakåt. Tredje kapitlets fjärde vers. En sådan tillit till Gud har jag genom Kristus. Det som gör att han inte ger upp, det är någonting som inte finns i honom själv, utan det är någonting som finns i Kristus. Och vi ska läsa nu ett stycke av det här tredje kapitlet. Så vi fortsätter med femte versen och läser till och med tolfte. Det är inte så att jag skulle förmå tänka ut något på egen hand, något som kommer från mig. Nej, min förmåga kommer från Gud. Han har gett mig förmågan att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstav utan är ande. Ty bokstaven dödar, men anden ger liv. Redan dödens tjänst, som byggde på bokstäver inhuggna i stentavlor, tillkom under en sådan härlighet att israeliterna måste vända bort blicken från Moses ansikte. Så stark var strålglansen från hans ansikte, fast den snart försvann. Hur mycket större härlighet ska du inte omge andens tjänst? Om domens tjänst hade sin härlighet, hur mycket rikare på härlighet måste då inte rättfärdighetens tjänst vara? Det som förr hade sin härlighet visar sig inte ha någon, så snart den jämförs med den överväldigande härligheten. Ty om det som försvinner hade härlighet, hur mycket större är inte härligheten hos det som består? När jag nu har detta hopp kan jag uppträda med stor frimodighet. Ja, Paulus talar om dödens ämbete och om livets ämbete. Och så säger han, när jag nu har denna tjänst, när jag nu har fått livets ämbete, då ger jag inte upp. Då kan jag vara mycket frimodig. Han talar om att Mose hade ett budskap att komma med. Bokstäver inhuggna i stentavlor. Han kallade det för dödens tjänst. Det var att det var lagen i kravets form. När lagen kommer, Guds vilja, som kräver av människan vad hon ska göra. Och som hon aldrig kan leva upp till. Men nu kommer Paulus med ett annat budskap. Det är inte ett annat budskap vad orden beträffar. Till Guds vilja är oföränderlig. Inte minsta prick av lagen ska förgå. Men nu har lagen ändrat karaktär. Anklagelseskriften är fastspikad på korset. Och nu kommer lagen i erbjudandets gestalt. Herren kräver inte. Han säger, kom mitt barn, så ska jag hjälpa dig. Jag erbjuder dig möjligheten att leva efter min vilja. Och jag ska ge dig min ande så att det blir möjligt. Guds vilja är idag inget krav, den är ett erbjudande för var och en av oss. Och därför kommer den inte i form av bokstäver på stenplattor, utan samma Guds vilja kommer i den helige andes gestalt. Och därför så har lagen, som förut var döda bokstäver, blivit så att säga ett levande budskap, den helige ande. Och det är i den tjänsten jag står, säger Paulus. Och därför kan jag vara mycket frimodig. Han talar om att Mose, när han kom ner från berget, så lyste hans ansikte så folk sprang förskräckta åt alla håll. De vande sig ju rätt så snart, men i början så blev det lite överraskande. Och så säger han att hans härlighet är ju mycket större. Om det som försvinner hade härlighet, hur mycket större är inte härligheten hos det som består, säger han. Man tänker i att då måste ju karn verkligen lysa. Han kanske lyste över hela kroppen, eller det kanske var 100 kilowatt mera ljus i honom än i Mose. Ja, det är inte säkert. Det står ingenstans att Paulus lyste så att folk förskräckta sprang åt alla håll. Vad säger han då? Vad är det för en härlighet, den som består? Jo, det är att få lov att tända ett ljus i andra människors ansikte. Och det är en härlighet som består. Därför att när han får tända det ljuset, då vet han, här är en människa som jag får träffa i himlen, en förblivande härlighet. Och det är en så mycket större härlighet, säger Paulus, så då gör det ingenting om man håller mig för att vara en tönt, en fjant, en idiot. För det var precis det man gjorde i Korint. Vi ska inte slå upp den texten, men i 11:e kapitlet så står det talat om dessa övermåttan höga apostlar som hade kommit till Korint sen Paulus hade försvunnit därifrån. Och de hade mycket roligt på Paulus bekostnad. Åh, en sån fjant, sa de. Han har inte ens vett att ta betalt. Och det är ju inte mycket till apostel det där. Han lider ju ibland. Tänk, han kan bli sjuk. Han kan ju inte vara apostel. Den är ju inte mycket att hänga i gran. Titta på oss istället. Paulus bekymrar sig inte över detta. Han skriver till en församling som håller på att vända ryggen åt honom. För att istället vända sig till de övermåttan höga apostlarna. Och det är i den situationen som Paulus skriver: därför ger jag inte upp. Det kan kännas som en frestelse. Det kan vi förstå att det kunde göra för honom i den situationen. Men han är medveten om att han kan få lov att tända ett evighetsljus i människornas liv. Och så säger han: därför ger jag inte upp. Istället talar han om skatten i lerkärlet. Den väldiga skatten, det ljus som finns inom honom och som han kan tända inom i människornas inre. Alltid är jag ansatt, skriver han, 4:8. Men inte kringrädd, rådvill men inte rådlös, förföljd men inte övergiven, slagen till marken men inte förlorad. Alltid bär jag med mig i min kropp den död som Jesus fick lida, för att också Jesu liv ska bli synligt i min kropp. Vi minns hur Jesus sa innan man gick till Getsemane: stunden är inne då människosonen ska förhärligas. Och då talar han inte om sin uppståndelse utan om sin korsfästelse. Vad är det för en härlighet? Jo, det är härligheten hos den som kan ge allt. Och när vi kommer till slutet av 4:e, nu ska vi läsa från 12:e. Alltså verkar döden i mig och livet i er. Jag har samma trosvisa ande som i skriften där det står: jag tror, därför talar jag. Också jag tror och därför talar jag. Jag vet ju att han som uppväckt Herren Jesus ska uppväcka mig med Jesus och låta mig träda fram tillsammans med er. Allt detta sker för er skull, för att nåden ska nå allt fler och hos allt fler väcka en överflödande tacksamhet till Guds ära. Därför ger jag inte upp. Även om min yttre människa bryts ner, förnyas min inre människa dag för dag. Mina kortvariga lidanden väger ju oändligt lätt mot den överväldigande eviga härlighet det bereder åt mig, som inte riktar blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Vad är det för en evig härlighet han tänker på? Ja, bland annat de människor som han får vinna för Kristus. Tänk dig när du kommer till himlen och möter de människor som du har fått vittna för och som har kommit till tro just genom dig. En evig härlighet, en evig glädje. Kanske har vi inte tänkt så mycket på det. Kanske har vi inte låtit oss sporras så mycket just av det. Men en stor glädje att se fram emot. Men vi behöver få lära oss lite mer av Paulus, tror jag. därför ger jag inte upp. Varje tid har sina trender och sina inneord. Just nu talar vi mycket om framgångsteologi. Och det är ju ett intressant ord. Vi ska inte alls ägna oss åt det lärosystem som oftast ligger bakom. Utan vi ska bara ägna oss lite åt ordet. Det måste säga någonting om vår tid att just det ordet dyker upp just nu. Många säger så här att vi behöver mer av den sorten för att det ska bli fart på Guds församling. Och jag tror det är precis tvärtom. Vi behöver mindre. Låt mig förklara hur jag menar. Vi vill så gärna gå ut i tjänst, så att säga, med blick på resultatet. Det är roligt att gå ut och vittna om 100 kommer till tro. Vi ställer oss och spelar gitarr på torget och 500 blir frälsta. Ja visst, underbart roligt. Vi kommer ju att vara på torget titt som oftast, eller hur? Därför att vi har framgång i vår tjänst. Men vi tjänar ju inte Gud därför att ett visst resultat är lovat. Utan vi tjänar ju egentligen Gud för att Gud är Gud. Och därför ligger det ju en stor hemlighet i detta som Paulus talar om här. Att kunna tjäna Herren lika mycket de tider då resultatet blir sparsamt, som man gör de tider då det blir en överväldigande skörd. Vi läser gärna och ofta om de kraftgärningar som Paulus gjorde. Vi läser gärna om hur han satt i Tyrannus lärosal i Efesus. Och folk kom och gick och lyssnade till förkunnelsen, och hela provinsen Asien fick höra Guds ord inom loppet av 2 år. Ah, säger vi. Som framgång. Mindre ofta läser vi andra Timoteusbrevet 1:15. Där Paulus kanske 10 år senare skriver till Timoteus så här: som du vet har alla i Asien vänt sig bort ifrån mig, bland dem Fygelos och Hermogenes. Och ändå är Paulus lika villig att tjäna Gud. Han behövde inte framgången som en stimulans. Han behövde inte gå på möten där man 3, 4, 5, 6 gånger varje möte lovar den stora väckelsen. Han känner sin Gud och han ger inte upp. Vi har mer att lära av honom. Vi går till 1 Korinthierbrevets 3:e kapitel. Vi behöver inte en speciell teologi som lovar ett speciellt resultat för att vi ska gå ut. Utan vi tjänar ju egentligen för att Gud är Gud. Men vi måste alla erkänna att i tider då gensvaret sviktar, då resultatet blir magert, då är det en frestelse för oss att ge upp. Och då skalas många ovidkommande motivationer bort i våra liv. När många stora skaror kommer till tro, så kan man stå där och säga att ja, jag tjänar Gud för att Gud är Gud och inte för något annat. Men det kan vi ju inte veta för den dag då det inte kommer en kotte. Då märks det om vi tjänar Gud för att han är Gud eller för att det blir ett visst resultat. Nå, första Korinthierbrevet 3. Femte versen. Vad är Apollos? Vad är Paulus? Tjänare som har fört er till tro, var och en med den gåva han har fått av Herren. Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växt. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder något. Bara Gud. Han som ger växt. Din och min uppgift är att plantera och vattna. Det finns tider då Gud ger riklig växt. Och det är tider då Gud inte ger riklig växt. Ibland väntar Gud på att vi ska ha sprungit färdigt. Vi läste om det i år. Ni vill jaga iväg på hästar. Ni vill springa iväg med stora vagnar och ryttare. Då väntar Herren till dess han kan vara er nådig. Det finns tider då Herren väntar ut oss. Och då är en mager skörd av allt planterandet och allt såendet. Men vi slutar inte plantera. Vi slutar inte så. Vi planterar inte och vattnar inte för att ge lovar ett visst resultat. Utan därför att Gud har bjudit oss att göra det. Fjärde kapitlet, första versen. Vi bör alltså betraktas som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter. Nu krävs ju av en förvaltare att han ska visa sig pålitlig. Det är det enda. Det krävs inte av förvaltaren att han ska vara duktig. Han behöver inte vara strömlinjeformad. Han behöver nästan inte ens vara bibelsprängd. Han behöver inte kunna visa upp ett visst resultat. Lönen i himlen kommer inte att mätas ut efter resultatet utan efter troheten, det tror jag. Och kanske att de dagar då vi går ut gråtande med vårt utsäde, som det står i Psaltaren, det är kanske de dagarna som ger den största lönen till sist. Att komma tillbaka med jubel och famnen fylld av kärvar, ja, det är en sak för sig. Och det är härligt. Och det kan också ge en lön. Men att gå ut och vara trofast också i tider då utbytet är magert. Det är att vara lösgjord från behovet av framgång. Jag har ofta stavat på Jeremia och hans bekännelse. Vi ska läsa den till sist. 20 kapitlet hos Jeremia. Det intressanta med Jeremia, det är att Gud kallade honom till att vara en profet för folken. Och han var verksam i Jerusalem större delen av sitt liv. Inte minst på sluttampen när staden var belägrad. Och han talade hela tiden för döva öron. När till sist hans profetior hade nedtecknat så man lämnade över dem till kungen på en rulle. Så läste kungen stycke efter stycke. tog då och då fram en kniv och skar av det han hade läst och slängde in i öppna spisen. Det var uppmuntran. Man kan tycka, varför slutade inte karl? Varför la han inte av? Nej, därför ger jag inte upp. Jag har en sådan tjänst, en sådan kallelse, och det har vi alla. Gud är Gud, och det räcker. Det betyder inte att det inte var under smärta han fick tjäna. Han fick lära sig lyda genom att lida. 7:20. Du, Herre, övertalade mig och jag lät mig övertalas. Du grep mig och blev mig övermäktig. Så har jag blivit ett ständigt åtlöje, var man smäda mig. Ty så ofta jag talar måste jag klaga. Jag måste ropa över våld och förtryck. Ty Herrens ord har blivit mig till vanära och hån beständigt. Men när jag sade, jag vill inte tänka på honom eller vidare tala i hans namn, då blev det i mitt hjärta som om där brann en eld instängd i mitt innersta. Jag ansträngde mig för att uthärda den, men jag kunde det inte. Ty jag hör mig förtalas av många, skräck från alla sidor. Anklaga honom. Ja, vi vill anklaga honom. Alla som har varit mina vänner vakta på att jag ska falla. Kan hända ska han låta locka sig så att vi blir honom övermäktiga och får ta hämnd på honom. Men Herren är med mig som en väldig hjälte. Därför ska mina förföljare komma på fall och inget förmå. Ja, de ska storligen komma på skam därför att de ej hade förstånd. De ska drabbas av en evig vanära som inte ska bli glömd. Ty Herren Sebaot prövar med rättfärdighet. Han ser njurar och hjärta. Så ska jag då få se din hämnd på dem. För dig har jag lagt fram min sak. Sjung till Herrens ära. Lova Herren. Ty han räddar den fattiges själ ur de ondas hand. Förbannad var den dag på vilken jag föddes. Utan välsignelse må den dag bli då min moder födde mig. Förbannad var den man som förkunnade för min fader. Ett gossebarn är fött åt dig. Och så gjorde honom stor glädje. Må det gå den mannen som det gick till i städer som Herren fördärvade utan förbarmande. Man får höra klagorop på morgonen och härskri om middagen. Därför att han inte dräpte mig redan i moderlivet så att min moder fick bli min grav. Och hennes liv vara havande för evigt. Varför kom jag ut ur moderlivet och fick se olycka och bedrövelse så att mina dagar måste försvinna i skam? Det är en egendomlig text det här. Är han glad? Eller är han bedrövad? Ja, svaret är att han är båda delarna. Han får tjäna under smärta. Men samtidigt under salighet. Saliga är ni när ni förföljs för min skull, som Jesus säger. Det är det Jeremia kan vittna om här. Härlighetens ande vilar över honom. Därför ger jag inte upp. Låt oss anropa Gud om hjälp emot uppgivenhet, mot modlöshet. Låt oss anropa Herren om hjälp att kunna lämna alla falska grunder för tjänst. Att bli lika villiga att tjäna honom i svåra dagar som i lätta. Lika angelägna om att vittna om honom de dagar då ingen tar emot vittnesbördet, som vi är angelägna de dagar då alla kommer rusande för att få höra Guds ord. Amen. Låt oss be. Herre, vi brukar tala om tunnlar ibland, trånga passager, tider då ovidkommande ting får skalas bort. Din kyrka i vårt land är inne i en sån tid just nu, då det prövas, Herre, vad vi har för motiv till att tjäna dig och vilja tjäna dig. Då finns det en unik möjlighet att vi får lösgöras ifrån sådana grunder till tjänst som egentligen mer är förankrade i oss själva än i dig, Herre. Därför ber vi dig att du ska komma till oss med din nåd och din kraft. Vi skulle vilja säga som Paulus att därför ger jag inte upp. Men min yttre människa bryts ner, så förnyas min inre människa dag för dag. Det är möjligt, och vi sträcker oss efter den möjligheten, Herre. När vi nu har denna tjänst så ger vi inte upp, utan vi vill kunna gå vidare med stor frimodighet. Amen.